God morgon och hjärtligt välkomna hit till Microsoft. Jätteroligt att det är så många som har tagit sig tid att komma hit och vara med under den här dagen när vi ska återge lite grann av vad som skedde på bild. Bild är ju stort och vi har en komprimerad dag. Försöka få med så mycket som möjligt, men det finns ännu mer online och det vet ni alla säkert. Hoppas den här dagen ska bli jättebra och som sagt var, det är en packad dag. Jag heter Anders Wedahl och jag är ansvarig för de tekniska evangelister som kommer att vara presentatörer för er under den här dagen. På bild i år så hade vi ungefär 6000 personer på plats. Det är bara en bråkdel av dem som tog del av det online. Vi hade 600 000 från 197 länder som tog del av streamingen. Vilket är nytt rekord för oss. Fantastisk uppslutning från hela världen. Vi hade 178 svenskar på plats. Vilket är jättebra. Det är faktiskt så att det är mest svenskar av alla länder i hela Europa. Så, you guys rock. Vi hade en svensk träff där vi träffades innan bild. Vi hade kö utanför. Och som jag säger, att ska man få gå före kön någon gång så måste man skapa kön själv. I varje fall för mig. Och vi hade en riktigt trevlig tillställning. Dag har på sig en sån här jacka som vi delade ut. En reflex. Jacka som det står Made by Sweden. Det är ett ganska känt varumärke numera som proklameras ut. Och jag kan väl nästan göra en tävling av om det är någon som inte var på bild och kan berätta vem de här två individerna är, så kan vi väl kasta in en Xbox som pris eller något liknande. För det där är vad som händer när man fotograferar de här jackorna med blixt. Så är det någon som inte vill vara, verkligen vara anonym, så är det ett perfekt sätt. Det är bara att sätta på sig en sån här jacka. Vi har en agenda som ser ut så här. Den är fullproppad hela dagen och vi ska försöka att hålla den här agendan så gott det bara någonsin går. Vi har alla fått biljetter för mat. Bra, det kommer en food truck som kommer parkera här utanför. Och därför försöker vi hålla de här tiderna så bra det går, så att alla får varm mat. Vi har lagt in pauser, ren logistik, toaletter brukar vara sånt som folk frågar efter. Det finns till höger när man kommer ut och bakom kaféet. Och det finns ner till vänster om man går ner för trappan, så finns toaletterna där också. Jag hoppas att ni får en fantastiskt bra dag. Jag hoppas att ni ställer så mycket frågor som ni bara någonsin kan. Och jag vill bara slutligen säga välkommen igen. Och lämna ordet över till Peter och Tess.
Tack så mycket. Ja, välkomna allihopa. Nu kör vi igång. Vi tänkte vi börja titta på Windows 10 och det som vi kallar för Universal App Platform, eller det som vi kallar för Universal Windows Platform. Jag bytte namn under bild. Jag tänkte vi skulle prata om några saker under den här första sessionen. Vi ska prata lite om Windows 10-klienten. Hur många är det som har kört den? Några stycken. Vi kommer att dema för er som inte har kört. Vi ska prata om vår nya browser, Microsoft Edge, eller Project Spartan, som vi har kallat den förut. Vi ska naturligtvis prata om Universal Windows Platform. Och sen kommer det dema hur det ser ut när man utvecklar sådana. Så, Windows 10, vad är det då? Vad är det som är nytt med Windows 10? Vi har en historik, vi hade Windows 7 som ni körde. Vi gjorde Windows 8 ungefär 2011, Tess, var det så? Ja. Vi har släppt Windows 8.1. där vi egentligen började införa egentligen ett nytt operativsystem som jag brukar kalla det. Att vi har det gamla operativsystemet, vi har det här nya mobila operativsystemet som finns i Windows 8 och Windows 8.1 där man kan köra appar, man har en store och så vidare. Windows 10 är en fortsättning på det där. Men vi har gjort lite nya saker. En sak vi har gjort, vi har tagit tillbaka startmenyn. Så vi inte bara har en startskärm längre. Det är väldigt intressant. En väldigt bra sak som vi har gjort, vi har sett till att de här moderna apparna som vi gör nu kan nu köras i fönster. Det tycker jag är en jättebra feature. Vi har tagit vår röstassistent Cortana från Windows Phone och fört den in i Windows. Vi har lagt till Action Center där vi samlar alla våra notifieringar och våra saker som vi kommer åt snabbt när det gäller settings och sånt. Vi har fört in virtual desktops så att man kan ha flera desktops på sin dator. Vi har infört någonting som vi kallar för continue mode, det vill säga vi kan få användargränssnittet att flyta mellan när man kör det i en som en vanlig dator och när man går över och kör den i som en tablet eller platta då. Och som jag pratade om, vi har en ny browser, Microsoft Edge, som kommer att finnas bredvid Internet Explorer då, men det är den browsern som vi kommer att köra då framåt i tiden. Men jag vill bara poängtera, det här är en fortsättning av Windows 8.1 och egentligen vad vi har gjort där då. Så Tess ska få gå in här och dema Windows 10 lite innan vi fortsätter.
Ja, jag vill bara säga att förutom alla de här grejerna så finns det massor av andra nya grejer i Windows 10. Som
absolut.
En ny Bluetooth-stack, ännu snabbare än 8 i uppstartstid. Ja, en massa helt enkelt OS-förändringar som är förbättringar. Alltså det är ju 3 år sedan 8.0 kom, så det är ju själva OS:et blir bara bättre och bättre också hela tiden. Men jag tänkte visa lite grann de här grejerna som Peter snackade om. Så vi ska se om vi kan avsluta den där. Stänga ner. Kanske också stänga ner den där. Fast det helst inte. Så i Windows 8.
Det syns inte.
Nej, det syns inte. Varför inte?
Jag kör duplikat.
Ja, okej. Ska vi se. Nu fick vi in den. Det hade varit jävligt dåligt om jag hade demat en grej och ni inte hade sett någonting. Windows 8, så är ni vana med att det, eller förresten, hur många har kört Windows 8? Typ allihopa, någon gång i alla fall. Där fanns det ju desktop mode och så fanns det modern apps mode. Och det var lite så här, när är man i vilket? Vad händer nu? Nu öppnar jag en app. Nu helt plötsligt kommer jag in på något helt annat. Så är det inte längre. Utan Windows 10 har man till skillnad lite grann från Windows 8 valt att göra någonting som heter flighting. Som går ut på att man har bjudit in Windows Insiders. Eller man kör flighting hela tiden. Man lägger ut inkrementella förbättringar av operativsystemet. Men man börjar med Windows Insiders och lät dem testa det och säga det här funkar bra, det här funkar inte bra. Kör ni Windows Insiders och Windows 10 så får ni säkert upp en massa sådana här vad tyckte du om det här? Funkar Continuum bra för dig? Och sådana grejer som man hela tiden håller på att förbättra. Så att man tar väldigt mycket intryck av vad folk tycker och försöker göra det som så bra som möjligt som användarna vill ha det. Och en av de grejerna som var väldigt eftertraktat, det var en startmeny. Så här har man tagit lite grann det bästa av det som fanns på Windows 8 med Live Tiles och sådana grejer. Så det här är appar som jag har pinnat på startmenyn som då kan uppdateras. Och så har vi den vanliga startmenyn med Documents och lite olika applikationer och grejer. Här kommer det också upp förslag på saker som jag borde ladda ner från storen. Och lite sådana grejer. Så den här startmenyn gör så att man inte switchar så mycket mellan två olika modes, ska man säga. En annan grej som Peter nämnde var windowed apps. Så här är en modern app. Ni som har kört Windows 8 är vana med att de alltid kör i fullskärm. Eller att man kan ha dem i snabbt mode. Men nu är det som vilken annan app som helst. Så man kan utöka och förminska. När man går ner i lägre mode så får de ett annat utseende om man har skrivit dem rätt. Jag kommer att snacka väldigt mycket om responsive design och hur man får till det här under min session senare idag. Ja. Ja, vi kommer till det. Ja, frågan var, det här är desktop och det ser jättebra ut, men hur ser det ut på en tablet? Och jag sa, jag återkommer till det när jag ska prata om Continuum. Nästa grej som Peter pratade om är Cortana, vår virtuella assistent. Så den har reda på lite grann vad jag tycker om och vad jag är intresserad av. Det bestämmer man själv och den lär sig efterhand vad man är intresserad av. Så den visar upp lite saker som väder och jag har sagt att jag är intresserad av lite olika aktier och sådana grejer. Men det är också typ start run. Så vill jag till exempel starta e-post så börjar jag skriva där. Vill jag söka efter någonting på nätet så skriver jag också det här. Och så kommer det upp en webbsökning som jag sen kan ta mig till webben. Eller vill jag skriva in till exempel 25 cm 2 inches så visar den upp det direkt. Eller jag kanske vill tala om att när jag kommer hem så ska jag ringa Peter och tala om hur han borde ha demat grejer.
Mm, absolut, det brukar du göra.
Så då säger jag. Och den här har ju funnits i Windows Phone tidigare. Särskilt man är på en reminder, då känner den igen och den känner igen vart mitt home är, för det har jag nämnt någon gång tidigare. Jag nämnde det på telefonen och då känner den igen den här också. Så att den kan göra saker som till exempel vara location aware, eller jag kan se åt den och komma ihåg saker när jag ringer till någon eller när jag mejlar nästa gång och sådana saker.
Det går naturligtvis att prata med den också. Men...
Ja, precis. Det var det jag skulle säga. Mm. Nu skrev jag ju till den för att det känns lite naturligare kanske på min desktop. Men jag kan prata med den om jag vill. Och det kanske känns lite naturligare på telefonen. Inte än så länge.
Frågan är, fungerar det på svenska?
Fungerar Cortana på svenska också? Inte än så länge. De sa ingenting på bild om planer, men den fungerar ju i svenska operativsystemet, som ni såg nu. En annan grej som vi har fått in är Action Center. Så där är vår notification center kan man säga. Där kommer alla notifications upp som har kommit, som tidigare i Windows 8 till exempel kom på Live Tides bara. Men nu kommer de i även i Action Center som man kan se. Och här kan jag gå in och klicka. En del actions kan vara aktiva som man till exempel kan svara på ett om man får en så här mötesbokning så kan man svara direkt i Action Center och så. Och så är det lite förändringar här också på nere där. Jag har fått lite nya grejer som man kommer åt direkt. Kan vi ta det här med Continuum på en gång. Det här med vad händer när man är i tablet mode. Nu kör jag på en laptop, men om jag hade till exempel haft en Surface, så fort man rycker bort tangentbordet så går den över i någonting som heter Continuum. Eller den frågar, vill du gå över i tablet mode? Och då kan jag se om jag gör det när jag har en app uppe. Men har den där appen i fokus. Och så går jag in i tablet mode. Så kommer man över i strax Windows 8-läge. Nu var det inte så... Vad gör jag för fel, Peter?
Ja.
Så då lägger den liksom alla appar i full screen och gör lite sådana grejer som är förbättringar för tablet mode. Och startmenyn ser då lite grann mer ut som den har gjort i Windows 8, så man får helskärm och sådana saker. Det finns ett annat continuum mode också som de pratar om på bild. Som vi tyvärr inte kan visa här, men det kommer att komma telefoner med Continuum som gör att när man kopplar in dem mot en skärm wireless eller trådat, så kan man gå över från telefon till stor skärm. Som betyder att man alltså kan ha sin telefon som den enda datorn man har. Till exempel om man är ute och reser eller om man jobbar på ett företag där man kanske bara, säg, ett åkeri, så har alla bara telefoner, men de kan fortfarande gå tillbaka när de kommer hem och fortsätta ha den som en hel full maskin. Och då kan man koppla in tangentbord och mus och grejer. Så det blir en hel dator av telefonen. I och med att Windows 10 nu körs, det är samma Windows 10 på alla device. Frågan var, krävs det nya hårdvarutelefoner för det? Och svaret är ja.
Svaret är nja.
Svaret är nja. Det beror lite på för wireless.
Precis, för våra nuvarande telefoner stör ju mera cast. Så du kommer gå att köra wireless. Men att köra trådat, alltså koppla in en HDMI-sladd, det kommer att kräva ny hårdvara.
Så till exempel, man säger en app som Excel. Det är samma app på telefonen och på datorn. Så kör du Excel på telefonen, så sen när du kopplar upp den med Continuum så blir det Excel som om du hade kört den på vilken dator som helst. Telefonen är ju ganska kraftfulla nu för tiden. Så det är ingen jättestor skillnad mellan en telefon och en tablet till exempel.
Fråga.
Ja.
Är det samma 32-bitars Excel också? Det kan bli lite,
Excel. Frågan är det samma 32-bitars Excel? Nej, det är samma modern Excel. Alltså Windows Universal App. Det här är nya Edge. Jag tänker inte vara så mycket i Edge för att Peter kommer att snacka om det. Men Edge är en av de två browsers som finns. Det är Windows, eller Internet Explorer 11 eller Edge. Edge är det nya framåt. Internet Explorer är för bakåtkompatibilitet med resten av Internet Explorer-stacken. Och den här har lite nya grejer som reading mode. Man kan gå in och göra en note som jag tyckte att den här var jättesnygg och kanske vill skriva någon kommentar om den. Så kan jag göra det och så sen spara undan den här sidan och skicka till någon annan. Så det är ganska coolt tycker jag. Och med det så lämnar jag över till dig igen, Peter.
Ja, tack.
Ska se om jag kan stänga ner lite av de appar jag har lyckats.
Så, det var lite kort om hur hamnade vi? Jag ska hoppa fram bara. Hur det ser ut i Windows 10. Tycker ni det ser bra ut? Mm. Så, ska bara hoppa framåt lite. Precis. Frågan är, en sak som inte nämns är DirectX 12. Och det är helt rätt. DirectX 12 är jättestor ny feature i Windows 10. De har gjort enormt mycket prestandaoptimeringar i DirectX, vilket får vissa saker att gå dubbelt så fort. Och den är väldigt mycket bättre på att utnyttja flera kärnor och sånt och kunna distribuera ut jobb. Nej, vi kommer inte prata DirectX 12 idag. Det fanns inte tid. Channel 9, msdn.com. Klicka på events, bild 2015. Där finns alla sessioner. 150 stycken någonting sånt där. Gå in där och titta. Det är superbra att titta på det. Yes, Microsoft Edge. Jag tror att rätt många tycker att det är ungefär så här det känns att köra webben i Internet Explorer. Det är ganska rörigt. Det står till med kommentarerna här heter deliciously directionless. De här bilderna kommer från, vi såg en presentation från IE-teamet själva. Jag tror att många uppfattar att köra webben på Chrome och Firefox. Det bara funkar det liksom. Och så här vill vi inte ha den. Så att frågan är varför är det så? Jo, det finns en historik. Internet Explorer började skrivas ungefär 1995. Det har gått ett antal versioner och vi har byggt upp ett enormt legacy av olika versioner som vi måste supporta. Det fanns en tid i början fram till version 6 någonstans där vi egentligen byggde våra egna standarder. När sen webben förändrades så började vi bygga in stöd för mer HTML5 och de riktiga standarder som finns. Men vi måste fortfarande supporta allt det här gamla. Och det finns jättemånga sajter där ute som oavsett version av Internet Explorer säger om det är Internet Explorer, så går de och defaultar tillbaka till Internet Explorer 6 mode. Vilket gör att de har jättesvårt att underhålla koden då. Teamet satt och tittade på det här och sa att så här kan vi inte fortsätta. Så de beslöt sig för att nej, vi måste börja om då. Den här motorn som finns i Internet Explorer heter Trident då. Så de gjorde en fork i sin repository och började ta bort all gammal legacy-kod och har inriktat sig på att skriva en ny motor som bara ska fungera med HTML5 och de nya standards som finns. Så egentligen inte supporta någonting gammalt då. Så om man tittar på Firefox, det är liksom det är en motor, det finns liksom det är senaste standard bara. Tittar man på Chrome så ser det precis likadant ut. Och tittar man på Microsoft Edge då så ser det också precis likadant ut här. Utan vi har bara en motor. Den motorn kallas Edge. Den här browsern hette tidigare Project Spartan, men numera heter det Microsoft Edge då. Och där har vi liksom har teamet haft som mål att det ska bara fungera precis som det gör i Firefox och Chrome och Safari. Det här kommer att släppas som en app. Det är ingen del av operativsystemet. Det är en app i storyn här. Så vi kommer kunna uppdatera den här appen ofta. Hela tiden se till. Så att tanken är att användarna hela tiden ska finnas på den senaste versionen. Precis som man gör med Chrome. Jag vet vad senaste versionen av Chrome är. Men det är 44.0 eller någonting sånt där. Eller de springer framåt rätt fort. Och det är liksom så det här teamet också vill göra. Så att de snabbt ska kunna evolvera och få alla att vara på senaste versionen. Det är Microsoft Edge som kommer att vara browsern som är så att säga default. Och tanken är att man ska, och ett av sakerna som vi ska få att fungera, det är att våran user agent string för Microsoft Edge ser ut exakt likadant som den ser ut i Chrome. Så att sajten ska inte tolka det här som en Internet Explorer, utan den ska liksom tolka det som en modern browser. Precis. Frågan var om man kan ändra en user agent strängen själv. Det vet jag inte. Däremot så kommer ju vi uppdatera appen ofta. Så vi kommer nog säkert uppdatera user agent strängen åt dig. Ja, det hoppas jag. Så det är vad vi gjort. Det jag sett nu, vi är ju på en resa här. De är ju inte färdiga än. Men vad jag har sett nu på senaste tiden i de senaste bilden så är det, ser det lovande ut. Jag tycker mer och mer, för varje gång man får en ny bild så är det mer sajter som fungerar. Det går fortare. Jag har sett att man ganska mycket benchmarks där ute där det faktiskt går till med fortare än i Chrome. Så att det ser riktigt, riktigt lovande ut. Och jag tycker att den allmänna intrycket man får ute på, man försöker titta på forum, är att folk är ganska positiva. Så att det här är en stor del av Windows 10. Och det här får också... Det här är ju den som när du ska visa någon form av internet i din app så kommer du använda samma motor, så att det blir liksom stor skillnad där också. Så det var lite om Edge. Nu vill jag prata om Universal Windows Platform, och det är det vi kommer prata om större delen av resten av tiden. Ungefär 2011 så hade Microsoft hade vi tre consumer-plattformar. Vi hade konsoler. Då var det Xbox 360. Vi hade ett desktop-operativsystem som heter Windows 7. Vi hade en mobiltelefon som var Windows Phone 7.5. Det här var ju alla Windows. Det var vi som levererade. Man tyckte att det liksom hängde ihop. Vi försökte, teamet som bakom Internet Explorer försökte då göra en Internet Explorer som skulle fungera på alla de här tre operativsystemen. Det var omöjligt. Om man tittar på Windows 7. Windows 7 var ju, det är ju liksom den. Den var ju baserad på NT. Den går framåt då. Men tittar man på Xbox 360 så var det att operativsystemet Xbox 360 var egentligen en vidareutveckling i det som var ju ursprungliga Xboxen. Och den togs... Där tog man en tidig version av Windows 2000 och forkade av den. Och så började man en egen utveckling. Så det hade väldigt lite med varandra att göra. Det som var Windows Phone 7.5. Det var baserat på gamla Windows Compact Edition, Windows CE-kernen. Som hade absolut ingenting att göra med NT-kodbasen. Och Internet Explorer-teamet när de försökte skriva den, det var liksom... De fick skriva så mycket runt så de bestämde sig. Det här går inte. Vi måste få ihop de här plattformarna. Så man började jobba. Och när i tid fram när kom Windows 8, Windows Phone, 8 Xbox ungefär den där tidseran. Då hade man fått ihop så att de här använde en och samma kernel. Det vill säga själva core, drivrutiner och sånt där. Xbox One hade tagit en ganska tidig kopia av Windows 8 för de var tvungna att göra klart sitt. Men det såg bättre ut. Ungefär vid den här tiden så slog de ihop engineering-teamen. Tidigare så fanns ett engineering-team som gjorde Windows Phone, ett som gjorde Windows, en som gjorde Xbox. Och de pratade inte så där jättemycket med varandra. Så när de behövde göra någonting, till exempel videoencoders, då gjorde de en i Phone-teamet, en i Xbox och en i Windows. De ändrade då så att de slog ihop teamen så att de är ett team numera. Och de jobbar i samma källkodsred och vidare. Och så numera så gör vi bara en videodecoder. Och den körs på alla de här Windows-plattformarna. När vi släppte Windows 8.1 och släppte Windows Phone 8.1, då hade vi fått ihop det här nästan. Det var väldigt, väldigt nära. Det vet ni som har utvecklat i 8.1 och gjort det som vi kallar för Universal Apps. Då, att man kan dela väldigt mycket kod. Vi har fått ihop appmodellerna. Det är samma appmodeller i de här två plattformarna. Vi har samma sätt att leverera kod genom storen och så vidare. Men vi fick inte riktigt, vi är inte riktigt, riktigt klara. Men med Windows 10, nu har vi fått ihop det. Så när vi kommer släppa Windows 10 på de här olika plattformarna, vilket kommer ske senare, så kommer det här att vara en och samma plattform. Vi har dessutom fått ihop så att vi har våran IoT, det vill säga Windows 10 för Raspberry Pi 2 till exempel, bygger, det är samma sak. HoloLens, han har säkert sett demot om den, det är också Windows 10, det är samma plattform. Så vi har en och samma plattform som vi bygger vidare. Det är den här plattformen som vi ska prata mer om idag då. Den här en och samma plattformen kommer att fungera på alla de här devicerna. Och eventuellt nya devices som kan komma i framtiden. Men det finns inget ekosystem som du med en och samma app kan nå alla de här plattformarna. Vad vi också har gjort är att vi har byggt det här på en och samma utvecklingsplattform. Så vi har ett sätt att göra användargränssnitt med responsive design. Vi har massa olika sätt att göra input. Det vill säga på mus, på en vanlig dator så har du mus och tangentbord. Och på en platta har du touch. Och på Kinect eller på Xboxen så har du ju gamepad så du har Kinect. Och på en HoloLens kanske du inte... Ja, då är det ju interaktivt, virtuellt liksom så här. Men alla ihop av dem har vi en inputmodell som du gör att du kan skriva en app emot då. Vi använder en tool, Visual Studio, sorry. Vi har en utvecklarplattform som vi går emot. Vi kommer ha en store för alla de här olika plattformarna. Idag har vi åtminstone tre, vi har Xbox, vi har Windows och Windows Phone. Och naturligtvis har vi det en molnplattform då, Azure, bakom det här. Så vad menar vi när vi säger att vi har en plattform? De här devicen är ju ändå specifika och så är det ju, absolut. Vi har ett gemensamt OS, vi har vår universal plattform, vi har alla runtime frameworks, allt det där ser likadana ut. Men det är klart att på en PC så har du ju det här som Tess visar, den här startmenyn, och vi har desktop-kället och allting sånt där. Det finns ju ingen poäng att ha det på telefonen eller på ett IoT-device. Vi har också ett ganska stort ekosystem. Man måste ha bakåtkompatibilitet med gamla Win32-appar då, som vi inte behöver upprätthålla på de andra plattformarna. Samma som på Phone, där vill du ha den mobila upplevelsen. Hur liksom jobbar du på en telefon då? Och där har vi ganska mycket saker för att liksom ringa, skicka sms och sånt som vi inte egentligen behöver på de andra plattformarna. Xbox samma sak. Då har du ju den här stora dashboarden att jobba med. Du har jobba med game controllers och man kan dela spel och sånt här. Så det är också med. Och tittar man på Windows whatever som kommer finnas, så kommer det vara specifika saker då. Så de här ligger liksom ovanpå den här gemensamma OS:et då. Men om man försöker bryta ner den här Universal App-plattformen, vad är det då? Och det är egentligen två saker som jag tycker är viktiga. Det är som att titta på appmodellen då. Vad är det för modell som du skriver din app i? Och den är ju både API och det har att göra med lifecycle management och sånt. Och den är en och samma på de här plattformarna. Vi har ett sätt att paketera ihop de här apparna när vi ska distribuera våran app. Vi använder format som kallas för Apex. I eftermiddag kommer vi prata om någonting som kallas för bridges, det vill säga hur vi kan få in andra typer av kodbaser in i det här. Och då är det här packaging-formatet oerhört viktigt. Därför att det packaging-formatet tillåter oss att leverera saker, vi kan installera lätt, vi kan auto-uppdatera och sånt. Och vi kan lova er egentligen tre saker då med det här. Dels är att eftersom det här körs på en säker plattform så kan den här koden som körs som är levererad med Apex kan egentligen inte förstöra den i plattformen. Det finns inget sätt att få in virus och sånt på något sätt. När du installerar det här så kommer de här köras isolerade från varandra. Så de kan inte förstöra för en annan app. Och när du avinstallerar en Apex så försvinner allt. Så det är de tre löftena vi ger dig då. Sen så kommer vi då ha en store som vi pratar om. Vi har en uppsättning av verktyg och vi har ett API då. Så det är liksom det vi pratar om, vår Universal App-plattform. Men vad menar vi med Universal då? Kommer det här att gå att köra på en iPhone? Nej, det kommer det inte göra. Utan det här kommer att gå att köra på alla plattformar där vi kör Windows. Men det kommer att gå att köra på alla plattformar där vi kör Windows. Och tricket är, det man gör det är att man skriver inte för ett device. Utan man skriver för den här Universal App-plattformen. Sen är det upp till det här deviceet att se till att den stöder den här versionen av den här plattformen som vi kör nu. Så vi kan numera skriva en binär som kan köras på alla de här devicerna, men vi har ju olika CPU-arkitekturer på de olika devicerna. På en vanlig desktop kör man ju oftast någon form av x86-variant, medan på phone är det ju ARM. HoloLens är det någon form av, det är x86, men det är någon variant där och så vidare. Så att det du kommer att behöva göra är att kanske behöva kompilera flera gånger och göra ett paket som innehåller paket för de olika CPU-arkitekturerna. Så vad vi menar med Universal är att vi får en källkodsmassa som vi kan skriva en gång och sen vi kan skicka ut på alla de här devicerna. Här är en jätteviktig sak. Alla vet vad API är. Det är det ni programmerar mot. Men vet ni vad ABI är? ABI är of Application Binary Interface. Så det är egentligen det kontraktet som finns mellan olika executables för hur de kan prata med varandra. Och tittar man historien och tittar i Windows-världen så finns det ju egentligen tre huvudsaker. I gamla tiden då, hur många har programmerat Win32? Ser jag här. Ja, många. Standard call. Vanliga funktionsanrop liksom. Det är egentligen ett ganska magert interface. Man vet, man har en prototyp, en funktion och då kan man så att säga, då kan kompilatorn lista ut hur ska den pusha parametrar på stacken och sätta upp stackframer och sånt så att funktionen anropar sätt och får tillbaka returparametrarna. Det kräver ju att man har headerfilen för just den här funktionen man har. Det måste du kompilera in i ditt program då. Sen så släppte vi COM då, det Component Object Model, där vi försökte abstrahera bort det lite. Vi började jobba med interface som beskrev funktionaliteten. Så du kunde ta en komponent, fråga den, vad stöder du för interface? Jag behöver interfacet iRender device. Och hade den det, då visste du hur du kunde anropa den. Även om du inte hade en aning om hur de skrev den här. Och du visste inte vilka programspråk den var implementerad i. Dock måste du fortfarande veta hur det här interfacet såg ut. Så att du behövde fortfarande headerfilen för interfacet då. Det tredje bit som vi har nu, det är som vi kallar för WinRT, som är basen för Universal App Platform. Det är egentligen COM också. Det är bara att det är ett interface ovanpå till. Det implementerar också iInspectable. Och det innehåller tillräckligt mycket metainformation som gör att man kan få en beskrivning på hur ser det här interfacet ut, vad finns det för parametrar och sånt. Och det, egentligen, det gör att vi kan få metadata på samma sätt som vi har i .NET då, även om vi jobbar med native code och COM då, vilket gör att vi kan få runtime discovery på saker och ting och så vidare. Vi pratar egentligen två appar nu. Vi pratar Windows App. Windows App är det som gör taget på den här Universal Windows-plattformen då. Skrivet för Windows 10 kan fungera på alla de här devicerna. Sen har vi de vi kallar för de här Windows Desktop Applications, det vill säga gamla Win32-appar, om de nu var skrivna i C++ eller i .NET eller någonting. Så det är egentligen de här två apparna vi pratar om. Båda de här apparna kan anropa API-er på alla de här tre sätten. Eftersom Windows Apps kör i ett isolated environment, där man försöker egentligen in i en sandbox, då, så kan man inte anropa Win32-API-er som kan innebära säkerhetsrisker eller man hoppar över till en annan process. Likaså så kan Windows Desktop Application inte anropa de Windows RT API-er som kräver en stark identitet av applikationen. Därför att när man bygger en app i Windows Universal App-plattform, då får man en app som har en stark identitet. Till skillnad från en Windows Desktop Application som bara är en exe. Egentligen om man tänker efter, när du har installerat en exe, du har ingen aning om vad den gör, vad kräver den, vad accessar den, var någonstans i filsystemet skriven. Vi har ingen aning. Det kan vara vad som helst. Det är en väldigt öppen modell. Den är väldigt, väldigt bra. Men den saknar identitet. Så om man ska jämföra de här två apparna då. Så om man skriver en Universal Windows app eller en Windows app då, så kan du köra på alla de här olika typerna av enheter. Då. Men när en gammal Windows desktop app kommer i fortsättning bara gå att köra på desktop-devicen. Vi pratar om vilka olika API:er kan anropa då. En Windows-app har en väldigt stark identitet. Man har ett manifest där man deklarerar vad appen heter. Vad behöver den för accessa för någonstans. Man vet jättemycket om appen. Och den paketerat en appex, vilket gör att systemet vet exakt var någonstans den är installerat filen, vilket gör att den kan avinstallera filen. Jämför det med en vanlig app. Jag menar, du kan ju ta en extra några DLL och så kopierar den någonstans. Systemet har ingen aning om att den finns än. Du startar den, den lever i ditt eget liv. Men det är helt omöjligt att avinstallera den. För operativsystemet kan inte avinstallera en Windows 32-app. Det går inte. Den vet inte någonting. Det finns lite bättre när man har paketerat med MSI. Då kan MSI i sig avinstallera. Men operativsystemet kan inte avinstallera. För operativsystemet har inte tillräckligt med information om den här appen då. Vi pratar om att vi paketerar ett appex. Jätteviktigt. Den innehåller allt som appen behöver. Det installeras på ett ställe i disken. Ingenting rörs av det gemensamma. Så när man avinstallerar så bara försvinner den. Jämfört med MSI. Du vet när man investerar i MSI. Den går in i Win32 och uppdaterar de här shared DLL. Så när man avinstallerar MSI så har MSI ingen aning om jag kan ta bort den här filen eller inte. Därför att det kanske någon annan som använder. Eller någon råkar skriva in en ny version och skriver över din version. Så att det finns många starka saker som är viktigt där. Den sista sak är att en Windows-app då, den finns med i operativsystemet som resource management och lifecycle management. Det vill säga, oavsett har kontroll över hur mycket resurser som din app verkligen använder på datorn. Skillnad från när du har en Excel, den startar Excel, sen spånar du iväg trådar så har du ingen aning om vad den gör. Och det har ju stor betydelse när vi jobbar på ett portable device och vi ska underhålla, försöka få batteriet att räcka längre och så vidare. Så det är en stor story. Det kommer naturligtvis så att det finns absolut en poäng att fortsätta utveckla desktop-applikationer. Det kommer att finnas kvar. Jag hörde någon siffra att det finns, de nämnde på bild att det var 16 miljoner desktop-applikationer tror jag. Jag vet inte riktigt hur de kommer fram till den siffran, men det finns någonting. Så det är ett enormt ekosystem av befintliga appar som finns där. De kommer naturligtvis fortsätta fungera. Frågan, finns det någon anledning att nyutveckla desktop-appar? Ja, absolut. Därför, när du har en desktop-app som behöver komma ut ur din sandbox. Du kanske har krav, du kanske måste prata med hårdvara, du kanske måste prata mellan processer. Det finns säkerhetsgrejer. Det, absolut att det kommer finnas poäng att göra det fortfarande. Men vi ska titta på vad vi presenterar på middag i Bridges och kan vi få ihop de här världarna. Absolut. Frågan är prestandamässigt. Det är inte så intressant. För att jag kommer till det så här, men Universal Windows App eller Windows Apps kan man skriva i alla programspråk i princip. Så du kan skriva den i C++, så du kan verkligen råoptimera. Så att ur den synvinkeln är det inte så viktigt. Men det finns andra aspekter som absolut gör att desktop-appar finns en poäng med. Vi pratar om att nu kommer vi kunna köra med Windows-appen på massa olika enheter och all funktionalitet finns ju naturligtvis inte på alla enheter. Ett exempel är ju på Windows Phone så har vi de här hårdvaruknapparna längst ner. Backbutton och så vidare. Det finns ju inte på något annat device. Men så som det här är gjort nu så kommer du även i en binär, en applikation så kommer du, även om du kör på en desktop då, så kommer du liksom kunna kolla, ja, men har du hårdvaruknappar? Nej. Men det är ingen som kommer brytas när du startar, det blir inga nullpekar eller någonting sådär. Så att alla de API:erna är designade för att de ska finnas där, men om de inte finns implementerade på just den enheten så kommer API:erna och liksom bara inte fungera. Men de kommer bara returnera ett fel. Liksom. Vad det här appex-formatet också tillåter, det är att alla resurser som vi vill lägga med i våran appex, till exempel bitmappar, spel och så vidare. Då kan det ju vara så att om du gör spel som ska fungera både på Xbox och på telefon, ska det vara på Xbox och vill ha väldigt högupplösta resurser. Men det kanske du inte behöver på telefonen. Så där finns det sätt att styra så att man har olika resurser för de olika enheter som man levererar. Så att man inte behöver ladda ner alla högupplösta bitmappar på en telefon. Så sättet vi har löst det här på för att få den här enhetsspecifika funktionaliteten, vi har någonting som vi kallar för extension SDKs då. Så på de här olika plattformarna då, så kommer alla köra mot samma core, samma Windows-plattform då. Och sen kommer de använda den här Universal App-plattformen eller Universal Windows-plattform för att accessa. Men de här olika extension SDK:erna som då kommer att vara specifika för de här olika plattformarna, då kommer det här finnas på de andra, men de har som tomma implementationer. Vilket gör att du fortfarande kan anropa dem, men det händer ingenting. Liksom. Det är precis som du kör idag om du vill anropa Bluetooth, men du har inte installerat någon Bluetooth-enhet och kommer att fejla och så vidare. Så att, det där är snyggt löst. Då. Och det är egentligen sättet du kollar då. Det är att du kan, i koden då, kan du kolla, finns den här typen? Ja, då kan du köra den här koden. Men den här koden kompilerar också på en desktop där vi inte har någon phone. Det här är sättet du detekterar. Så du behöver inte göra en if-def i koden längre, utan du gör en runtime-check istället. Så om man tittar, hur ser applikationsarkitekturen och programmerar och vad har vi för möjligheter? Ni har säkert sett den här bilden förut. Den här bilden är egentligen samma. Det här ser ut på samma sätt som det såg ut i Windows 8.0. Det är precis samma bild. Så längst ner har vi OS-et. Vi har de här tre ABI:erna där vi kan komma åt funktionalitet. Och sen har vi ett antal programspråk där vi kan skriva de här. Då. Vi har ju längst bort, vi kan absolut skriva nativa appar i HTML JavaScript. Körs numera i Edge-motorn. Absolut ett intressant alternativ för de utvecklare som har den kompetensen. Mittenspåret, ni är säkert ganska många .NET-utvecklare här. Köra SAML, C-Sharp VB och på .NET Framework. Jättebra, har fungerat hela tiden. Vi gör också här C++, köra SAML eller DirectX och göra spel eller göra appar. Alla de här är ju lika mycket värda ur ett OS-perspektiv. Så alla kommer åt alla de API:erna på samma sätt. Då. Så det spelar egentligen inget roll vilket programspråk man väljer. Utan det gäller ju att välja programspråk som passar en där jag har kompetensen. Jag kommer att visa eftermiddag att vi har ritat en box till här uppe. Vi tar det eftermiddag sen. Så vi ska titta lite. Så APEX-formatet då. Det är ju egentligen en glorifierad zip-fil kan man säga. Det är en signerad zip-fil där vi lägger in manifestet, alla executable-filer som behövs och alla resurser ligger egentligen i paketet i APEXen. Men den här deklarerar då saker som vad är det för ikoner som ska användas ute i startmenyn och så vidare. Det deklarerar vilka capabilities behöver systemet. Vill jag komma åt kameran? Vill jag komma åt internet? Och så vidare. Så att OS:et vet vad och kan varna användaren för att den här appen kräver access till kameran. Det är okej. Okay. Då är det upp till användaren att ta det beslutet om han ska tillåta kameran eller inte. Men med det här formatet så är det liksom inte bara ett sätt att installera. Därför att nu kommer vi kommer automatiskt kunna uppdatera den här appen. Vi kommer kunna avinstallera den och ta bort allting. Och vi vet väldigt mycket om din app. Oavsett i sig vet mycket om din app. Och det här gör ju att vi behöver inte install Shield och alla de där längre. Det behövs inget tredjeparts installationsprogram. För all installation genom APEX, då finns all installation i OS:et. Så länge vi installerar appar på det här sättet så kommer vi absolut inte degradera performance på systemet. Överhuvudtaget. Du vet, det är klassiskt om Windows. Man installerar ny Windows. Efter ett halvår så går det segt. Alla känner igen det. Och så måste man installera dem och börja om från början. Det kommer inte att hända så länge man gör så här. Kör man Windows 10, installerar gamla desktop-appar på det klassiska sättet med MSI, ja, då kommer det fortfarande hända. Det finns ingen magi där. Återigen eftermiddag. Titta på vad vi har där. Tittar man på resource management då. Det är en jätteviktig del av appmodellen att vi tillåter operativsystemet att kontrollera hur mycket resurser applikationen tar. Så att applikationen inte i bakgrunden ligger och räknar på saker och ting när den inte är aktiv och så vidare. Så oavsett kommer det att begränsa hur mycket minne som applikationen får. Det kommer att begränsa hur mycket CPU den får. Och vi kommer att titta på och bakgrundsexekveringsmodellen som är Windows 10 har blivit mycket, mycket bättre. Och vi har öppnat upp lite där så vi har bättre kontroll över det. Men det här är en jätteviktig del, och det är egentligen en viktig del av alla mobila operativsystem. Tittar man nu ser ut på iOS och Android så finns det liknande saker där. Då. Vi pratar också om det här process lifecycle management eller livscykeln för en app då. För det som händer när du kör de här Windows-appen, när de inte syns så deaktiveras de. Och de kan tas bort ur minnet när som helst. Det har du ingen aning om. Därför att operativsystemet bestämmer. Nej, men nu vill du köra en appen istället. Jag har dåligt med minne. Då åker din app bort. Så det finns ett antal transitions. Eller där man hamnar. Så man får chansen att spara undan sin state. Och bara följer man dem så kan man få användaren att känna som att din app har varit igång hela tiden. Fast den faktiskt inte har varit det. Och det är en jätteviktig poäng att poängtera. Titta på storage. Tittar man på en desktop-app. Den kan ju skriva på hela OS:et om den har rätt security-rättigheter. Här pratar vi mer om att vi har per app kan vi spara saker. Vi kan spara saker per användare. Vi kan nu med Windows 10 även spara saker per publicerad. Så har du flera appar kan de dela storage. Det är en ny sak på Windows 10. Du har både ett filsystem, det vill säga det är en under din use eller under din app så kommer du ha ett träd, men du kommer egentligen inte upp längre upp då. Du har även en settings container som är en key value store som fungerar lite grann som en registry. Men återigen, du är inne i din del av systemet så du förstör inte för någon annan. Alla de här grejerna kan också roamas mellan devices så att du kan flytta alla de här grejerna mellan dina appar som du kör på olika devices då, om du vill dela saker. Jag pratade tidigare om att apparna är isolerade från varandra. Kan de inte prata alls? Jo, det finns ett antal sätt. Man kan liksom genom att definiera egentligen URI:er för appar så kan man starta en annan app. Så man kan liksom köra exec på en URI och då kommer den leta upp vilken app har registrerat en URI och så startar den appen då. Och så man kan hoppa mellan appar då. Vi har också någonting som kallas för share contract. Det är egentligen ett sätt att göra klipp och klistra. Så om du har exempel den bildappen och så vill du posta den på Facebook så säger du bara share från bildappen. Då kommer upp alla appar som stöder att ta emot bilder. Där Facebook-appen kanske är någonting. Du startar en Facebook-appen i kontext av din app då. Och du gör din post på Facebook och sen är du tillbaka din app. Då. Så det här är några saker som apparna faktiskt kan prata med varandra. Men vi kommer att prata mer om det. Jag kommer till en del när vi har lite, det finns lite förbättrade saker i Windows 10 då. Men hur skiljer det sig här mot om du hade utvecklat i Windows 8? Hur många är det som har jobbat med skrivit Universal Apps i Windows 8.1? Några stycken. Då är ni lyckliga kan jag säga. Ni vet det mesta. Det är väldigt lite skillnad. Det här är egentligen bara nästa steg av det här när vi verkligen har fått ihop det. Så det vet ni idag. 8.1 så kan du skriva en Universal App men du kan bara nå PC:n och desktop och phone. Vi var nästan ihop. Vi hade ungefär 90% att API:erna var samma. Och vi hade ju samma appmodell och appbacka och sånt där. Det vi hade var att vi hade två projekt. Vi hade ett phone-projekt, vi hade ett PC-projekt och så hade vi ett meta-projekt som var shared där vi la all kod som vi delade. Så det var lite bökigt så att säga. Och det är en sak som skiljer sig. Men har ni gjort det här, då vet ni hur ni gör Windows 10. Det är liksom, då är ni det. Har ni inte gjort det här, ja, då behöver ni sätta in i den här modellen då. Bara titta på några saker då som ur en programmerars perspektiv. Så Action Center och de här Quick Actions, det är jättebra. Det finns jättebra API för att jobba med de här actions och hur man kan interagera mot dem. Precis som Tess sa, det går att göra bara simpla sådana här där man bara får en djuplänk in i programmet. Så klickar man på den här actionen, då startar sitt program och du kommer till det här mejlet då. Men du kommer också kunna göra mer så att du, till exempel om du har en kalenderbokning så kan du ha dina acceptera avböj direkt utan att du egentligen behöver starta ditt program överhuvudtaget. Så här ska ni jättefint API och titta på det här. Här är ju kanske, och det här kommer Tess prata efter lunch om. Men eftersom vi nu ska fungera på så många olika enheter med en och samma källkod. Då är det ju liksom, då måste vi heta adaptivt UI eller responsiv design. Och ni som har jobbat för webben, ni vet ju redan det här. Det här har ju varit en någonting ni måste ha tänkt på länge. Nu måste vi tänka på det här också och tänka på det i samhället. Så det handlar ju om att kunna hantera när saker och ting förändras och se till att användargränssnittet förändras med det så att det blir bra på den ytan som man har. Då. Det finns ett antal saker, nyheter i SAML som kommer hjälpa till med det här. Vi har en ny kontroll som heter Relative Panel. Vi har en som heter Split View. Vi kan numera skriva triggers i vår Visual State Manager som kan förändra saker och ting. Vi kan sätta properties nu i Visual State Manager så vi inte behöver skriva massa kod. Och man kan, om man vill, ha flera olika SAML beroende på ett antal parametrar, om man olika enheter eller storlek på skärmen och sånt där. Men återigen, Tess kommer prata om det ganska mycket. Kör ni Windows 10 så kommer ni se det här. Ganska många av de inbyggda apparna, de apparna som finns, de i princip alla är skrivna i SAML och är universal apps. Tittar ni på Office, den här nya Office som kommer att komma, Office for Touch, alla de apparna är skrivna i SAML och är universal apps, precis som Tessa. Så kan man skriva hela Office i det här, då kan ni skriva era app i det här också. Det finns en channel live-presentation där Office-teamet pratar om hur de gjorde. Den är otroligt intressant. Titta på den. Yes. Absolut. Ja, egentligen så är split view, frågan var, är det den här hamburgermyn som alla bråkar om på nätet? Är det det som är split view? Nej, inte egentligen, eller hur?
Nej, men den används. Jag kommer att prata jättemycket om den sen. Så
vi kan ta det sen. Men det här är bara ett av, och det är egentligen det vi kommer tillbaka till. Vi har ändrat vårt designspråk och våra design guidelines lite för, och Tess kommer prata åt igen, som vi kanske närmar oss de andra plattformarna lite. Vi har inte kanske så strikta krav på att en Windows-app ska se ut på ett specifikt sätt då. Och vi har försökt göra ett antal sådana här kontroller som ska hjälpa er att göra mer responsiv design då. Sen så har vi gjort lite bättre sätt att vi kan prata appar emellan. Den första är när vi gjorde Launch UI för att starta en specifik app, så kunde det vara flera appar som har registrerat samma token. Och då fick man upp en fråga, vilken av dem vill du köra? Och det var ju inget bra. Utan vad vi kan göra nu är att du kan säga att men jag vill köra UI, men jag vill ha den appen, specifikt den appen. Man kan pinpointa den appen, vilket man oftast kanske vill, och man vet oftast det. Vad vi också nu kan göra är att vi kan skicka, vi har mer rika uppgifter, vi kan skicka filer, vi skickar data, vi kan få tillbaka svar så att vi får liksom, så att vi kan liksom starta bildappen där någon väljer några bilder och sen kommer vi tillbaka till den appen, då skickar den tillbaka ett JSON som beskriver vad som fanns och så kan vi använda det med i våran app då. Vad som jag tycker är absolut intressant, att vi har infört någonting som kallas app services, som egentligen är att du kan implementera i en bakgrundsagent, så kan du implementera en webbservice för din app och publicera den så att alla kan använda. Till exempel, om ni har kört Windows Phone 8.1 så finns det redan. Om du tittar hur PeopleHubben pratar med Facebook och Twitter och så vidare, så är det precis på det här sättet. Så de frågar Facebook, ge mig det nya som har hänt, får tillbaka ett JSON och sen så displayen i PeopleHubben. De visar ju egentligen inte Facebook. Och det här har vi nu gjort ett publikt API som är. Så det där tror jag blir jätteintressant att titta på hur vi ska kunna använda det där. Så titta gärna på de app services. Det var vad jag hade. Så nu tänkte jag att jag skulle få ta och dema lite hur det faktiskt ser ut och utveckla det här.
En fråga
bara. Yes.
Så frågan var, det är bra, du hörs jag?
Ja.
Det är bra om alla kör Windows 10, men vad händer med alla som är kvar på 8.1? Och det, där är det så att Windows 8-apparna kommer fortsätta funka i Windows 10. Men kör du Windows 8 så kan du naturligtvis inte ta del av nya Windows 10-appar. Men vi har en väldigt aggressiv uppgraderingsplan. Där det dels kommer vara gratis att uppgradera till Windows 10 för både från Windows 7, Windows 8 och Windows XP. Alla som kör Windows egentligen. Plus att det kommer att ske uppdateringar hela tiden, alltså uppgraderingar hela tiden. Så det, förhoppningen är väl att de flesta ska komma över på Windows 10 väldigt snart. Så kommentaren var att det kan vara lite problematiskt på företagsmarknaden. Jag tror att vi har en rätt bra plan där också.
Jag tror att på företagsmarknaden så ligger folk, de flesta ligger på Windows 7. Så det är ju där vi hoppas att nu, och de tog inte steget till 8.8.1 därför att det blev för stor förändring för användarna. Förhoppningsvis så tycker de att det här steget är bättre. Men som sagt, det är ju inget vi vet, utan det är ju, det får vi se.
Jag tänkte först tänkte jag att jag skulle gå över så ni får se vad jag gör. Så. Jag ska skriva bara en Hello World Windows app. Och det här är ju som sagt, som jag tror, ett av sätten som man kan skriva dem på i XAML och C#. Nu tänker jag avslöja lite här, men det vet ni säkert om ni som har kollat lite på bild förut. Men det kommer ju finnas en massa olika sätt att skriva Universal-appar. Oavsett om du är VPF-utvecklare eller om du kommer med iOS-kod eller Android-kod eller webb, så kommer Peter att snacka om hur går det till då att få in sina appar du står. Men jag kommer att skriva på det viset som vi har gjort när vi gjort Windows 8-appar. Så jag kör en Hello World. Jag startar den bara egentligen en Windows Universal Blank App. Det finns inte längre Windows Phone App eller Windows Store App, utan det finns egentligen bara en app och naturligtvis några class libraries och sådana helpers. Och för er som har skrivit Windows 8 Universal App så vet ni att ni har fått två heads. En Windows Phone App, en Windows 8 App och en Shared Application. Och du kommer se nu att det bara är ett head. Det vill säga en enda app som kommer att köras på oavsett vilken device det är. Det ser ut så här. Om vi går in i Properties först så får man upp lite olika grejer. Vilken target version, alltså vilken version man skriver för. Den minsta versionen som kan köra det här. Så alltså den minsta versionen man har testat för. Och det här betyder att Windows 10 kommer liksom uppdateras hela tiden. Tanken är att det ska inte egentligen komma Windows 11, utan det är Windows 10 och uppdateringar på Windows 10 framöver. Det andra som ni ser här, Enable Static Analysis for .NET Native. Alla Windows-appar kommer nu att kompileras till bits. Så att istället för att de som tidigare kört genom en EL interpreter så blir de native code. Så det betyder också att man inte till exempel går in här och väljer NCPU, utan man väljer att kompilera för ARM x86 eller x64. Och så får man ner de bitsen. Det som händer när man lägger upp Apex-paketet i storen är att den här kompileringen sker uppe i molnet som ett sista steg. Så att man kör det här med Enable for .NET Native, det är för att man ska kunna testa det själv och se till så att det funkar liksom när den har kompilerat ner. Vill ni veta alla förändringar och sånt som har skett med .NET Native och vad exakt det innebär, så finns det en hel session på bild som handlar bara om .NET Native, 45 minuter. Tänker inte ta det här, men det ni behöver veta är att det kompileras ner till bits. I och med att det är en universal app, så när man debuggar den så kan man också debugga den på vilken typ av device som helst. Här betyder det local machine, att jag kör här på Windows 10. Emulator, det står inte phone emulator, utan det är bara en emulator av någonting i den storleken. Bara att emulatorn i sig råkar ha phone-specifika delar, så extension SDK. Och device naturligtvis om man ska köra på en telefon eller någonting. Vi har en main page som vi får automatiskt och en appsamling. Och lite skillnad här i appen. Så tidigare på Windows 8.1 så har det funnits en massa if-defs. Men som Peter pratade om så gör man nu så att man kollar efter om ett visst API finns eller inte och väljer det istället. Så inga mer if-defs eftersom det inte finns flera olika applikationer. Så vi börjar och bara kopierar in lite kod här. Vi ska se från Så jag lägger bara in ett par kontroller. En av de här kontrollerna är en ny kontroll, calendar date picker, som visar upp en kalender. Och så sen är det en knapp med en menu flyout. Så då i designvyn så har vi även här så att vi får se och kan se den på lite olika. Sen vill vi se hur den här appen kommer att se ut på en desktop, så har vi den designytan. Och på en telefon så får vi upp den designytan, så vi kan testa liksom så. Så jag tänker gå och köra den på en telefon. Eller i emulatorn. Tar ett litet tag eftersom jag har enablat .NET Native. Det tar lite längre tid att kompilera då. Så ska man hålla på och köra och testa ganska mycket, så kan man disabla .NET Native så länge, så att den inte behöver köra ner till bits varje gång. Okej, här får vi det här flighting. Så vi får redan få svara på en massa frågor om vad man tycker om grejer. Men det här är appen när den kör sin telefon. Så vi har till exempel kalendern här. Där är en knapp med en flyout. Kör jag den på local machine. Jag har inte ändrat någonting, utan jag bara kör exakt samma app här. Så kommer samma app köras också på Windows 10 desktop. Med exakt samma kalenderkontroll. Det är en av de grejer som jag kommer att snacka lite grann om i eftermiddag, om hur man har konvergerat grejer. Men en grej som jag ville visa upp här är, om jag trycker på den här knappen med fingret, så får jag lite större bredd mellan item 1 och item 2. Eller om jag ska klicka på den med musen. Så det är en av de grejer som vi också har gjort i Windows 10 för att göra det enklare och jobba med olika devices med olika inputmetoder till exempel. Jag ska gå över till en annan app som jag har. Och jag kör den bara lokalt, tror jag. Så. Hörde att det skulle bli food trucks idag, så jag har gjort en app som visar upp lite food trucks. Tyvärr hade jag bara ett API för Boston, så det var lite synd så. Men det är en app som använder den här split view. Och en sak som man frågat var, är split view, är det hamburgermenyn? Man kan använda split view med hamburgermenyn, men den här själva hamburgerikonen kommer inte med split view, utan den lägger man till separat, så man kan använda split view hur som helst. Det är egentligen bara två paneler som man visar eller inte visar. Så vi har tre små problem som jag tänkte hinna lösa i den här appen, just när man kör den i Universal. Det första är, om ni ser så här, om jag går in på den här sidan, så har jag en back-knapp där. På telefonen har vi hårdvaruknappar, så då behöver vi inte nödvändigtvis ha en back-knapp. Så jag ska visa lite hur man gör för att få bort den. Det andra är att om jag drar ihop den här, och speciellt om jag till exempel har den på telefonen och bara visar upp, då kommer den att se ut så här. Det är inte så jättesnyggt när man har den split viewen. Hur man gör för att adaptivt ändra så att man kan lägga split viewen i olika lägen. För split viewen kan vara både inline som den är nu, eller ligga som en overlay, eller vara kompakt och vara bara en liten sida så. Och det andra jag tänkte visa var den här sidan, som när jag drar ihop den får ganska fula artefakter. Och den använder en relative panel. Så jag går in och fixar det här problemet med back-knappen. Och det är, jag ska göra så att jag stänger ner. Så. Så då går man in och kollar om den har hårdvaruknappar som den har på Windows Phone. Så går jag in och bara tar bort back-knappen till exempel. Det är ett sätt att göra det på. Jag kan till exempel kolla om den har en, om den har en GPS. Så kan man gå in och se om den har det API-et, och i så fall gör man vissa grejer. Eller Det finns en massa olika saker som är olika på olika maskiner som man kan vilja ändra saker för. Det andra var det här med split view. Och då har vi introducera en ny grej som heter, eller Visual State Manager har för sig funnits förut, men Visual State Groups med setters. Så det man gör här är att man går in och säger att vid olika bredder på fönstret, till exempel alltid, så från när fönstret är 0 pixlar större, då ska jag ha display mode på overlay. Och paint ska inte vara öppen. Och när vi kommer upp i 321 pixlar, effektiva pixlar, jag kommer prata om det senare, så ska den gå över ett annat display mode. Och slutligen när jag kommer upp i 721, då ska den gå över till ett helt, eller till compact inline. Så om vi kör den igen, se hur det blev. Så ser ni, nu är en compact inline, så den bara visar upp en liten pelare med den här. Det går fortfarande att ha, eller compact overlay, så det går fortfarande att öppna den och stänga den. Kommer vi ut här så blir den större, så på det viset kan man göra ett adaptivt user interface. Det sista jag vill visa är också med visual setters. Så här använder jag den här relative panel som gör att man kan positionera items beroende av varann. Så till exempel ett objekt här och det andra objektet ska hamna under, eller det andra objektet ska hamna kloss vid sidan, eller man ska stretcha ut. Och då använder man typ align right with panel eller beside, eller vill säga left off och sådana grejer. Så jag tar och kommenterar ut det. Och här har jag gjort så att jag till exempel gör så att när den är liten så lägger jag den här inforutan under schemat. Så utan att skriva någon kod och egentligen bara använda de här media queries eller vad man ska kalla dem, så får jag nu ett mycket behagligare user interface som följer med när man minskar fönstret, kan man säga, och som funkar också på telefonen. Så det var lite försmak av vad som kommer senare. Nu ska Dag få presentera vad man kan göra på ännu mindre devices eller annorlunda devices.
Och DM4. Hej, Dag König, också teknisk evangelist. Här har vi Windows 10 på en Raspberry Pi. Så här ser det ut när man startar. Och det man gör helt enkelt är att man tar ett SD-kort, stoppar in det i sin dator, laddar ner en version av Windows 10 och sen stoppar man in det i Raspberry Pi och så har man det här när man startar. Så den finns här. Så här stor är den. Så att säga. Och i den här har jag då, här har jag elen, strömmen, HDMI-kabel till videon och sen har jag nätverksadapter och sånt där. Så jag tänkte bara kort visa hur man skulle kunna använda Raspberry Pi och skriva att det verkligen är också Windows Universal App. Så gå till HDMI 2. Mm. Det är lite jobbigt här nu att jag kan inte visa det här samtidigt. Men här är min dator. Det första jag vill visa er är att när man installerar också ett program som följer med det här paketet man laddar ner för att få det här att funka, så får man den här Windows IoT Core Watcher. Så här så ser vi att jag har en Raspberry Pi uppkopplad på mitt nät. Den heter Dag PI2. Det som är bra med den här, för att jag vill visa er också, det är att här kan man browsa in på sin Raspberry Pi och titta till exempel på appar och lite såna här saker. Man kan stänga ner, man kan installera appar och lite sånt där. Det här är ju ingenting man gör när man ska göra det liksom professionellt, men det är en bra sätt att ha. Man kan också få upp ett share och såna här saker. Men det jag vill visa då, det är en app. Och jag hade egentligen tänkt visa naturligtvis hur man gör Hello World i det här. Men det här är precis samma det som Tessa gjort egentligen. Alltså File, New Project och så vidare. Så det här projektet är ett väldigt lätt, enkelt projekt som försöker att göra den här sån här sessionsutvärdering. Så att när man går ut från en session ska man klicka jag gillar det här, jag gillar det inte och så vidare. Och ni ser att det är SAML. Egentligen är det bara tre knappar här som borde synas här, men det här är någonting med renderingen här. Jag vill visa på en funktion i Visual Studio som jag hittade igår. Peak i SAML. Kommer ni ihåg att nu vill vi titta på den här command send, hur det ser ut, koden. Då kan vi bara kan vi klicka här och så göra peak. Så får vi upp koden inuti SAML här. Så nu kan vi läsa koden här och också ändra i koden om vi skulle vilja. Så här så ser ni faktiskt att jag har gjort en liten grej för att testa det där som Peter pratade om. Message dialog finns inte i Raspberry Pi, men det finns lokalt. Så att när jag använder den i Raspberry Pi så kraschar det inte. Det är bara att det inte funkar. Och ett tag fattar inte jag alls varför det var. Så det var tur att du, Peter, berättade hur det var, så att säga. Det enda ni behöver göra nu för att få den här appen att funka på Raspberry Pi är att ni väljer ARM och Remote Machine. Och när ni har valt Remote Machine första gången, då kommer den fråga vilken IP eller vilket namn är det på Raspberry Pi. Är det så att ni sen vill göra det, ändra det, så kan ni gå in här under Properties. Och det var inte jag. Och ändra IP här. Så att vi kör igång den här nu. Och så ber vi Peter. Vi ska bara se att den går igång så ni tror att jag inte gör något fusk här. Så nu går till 2-4. Det tar lite tid att starta den, men inte allt för mycket. Där är startikonen som just nu ser ut. Jag har ett tangentbord trådlöst kopplat till den här. Så här skulle man ju ha massor med såna små grejer, eller hur? Liksom att koppla ihop och sånt där. Men det är inte riktigt min grej. Sist jag använde en lödkorv var jag på att stoppa den i munnen. Och det var inte bra. Och så, där. Så, att, ja, så här har vi min app då. Och ni förstår att här, det är ju dåligt och det här är bra. Så att vi börjar klicka här lite så. Och det som händer nu i bakgrunden faktiskt, om vi går tillbaka till 2. Det är att vi gör ett anrop in i Azure i en funktion som heter Azure Event Hub. Så alla de här direkt går in i Azure Event Hubben. Och där kommer de att direkt via SignalR gå ut och uppdatera en webbsida. Så att om vi skulle köra den här lokalt bara för att se att det verkligen funkar. Förlåt mig, får dema det. Och det, nu visar ju faktiskt att det här programmet funkar lika bra lokalt. Jag ändrar bara till x86. Här har vi min utvärderingssajt. Här har vi de här grejerna. Jag vill ju inte ta bad. Så hur ska jag få till det där då? Okej, okay. Så nu om jag tar den där. Börjar klicka här så märker ni att det här går alltså direkt via Raspberry Pi nu, simulerar den då, sen går den in i event-tabben i Azure. Där kommer den direkt att pussas ut på webbsidor och uppdaterar här, den här grafen. Och det är också en bra överblick nu, eller övergång. Nu ska vi gå från Windows 10 till nyheter i Azure efter fika. Så vi har väl fika fram till halv ungefär. Och då är välkomna in för nästa dragning om Azure.